kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Producent och tekniker för programmet är jag, Ulf Gustafsson. Du ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Matteus evangeliet. Vill du höra dem i kyrkan så är det på tisdagar klockan 18.30 och här i närradion på måndagar klockan 19. Men nu är det ett litet uppehåll under julhelgerna och nyår och så. Vi har kommit till del 73.
Nej, 6:30 och klockorna har ringt till den här kvällens bibelförklaring. Välkomna ni som har kommit hit. Idag är det Lucia. Men det är roligt att se att så pass många har kommit i alla fall. Vi ska läsa här i Matteus evangeliet 26 kapitel, men vi börjar med att be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi får komma inför ditt ansikte och vända oss emot dig och lyssna till vad du har att säga. Vi vill tränga djupare in i vad du har gjort för oss. Låt den här stunden nu få vara en stund då vi får möta dig genom ditt ord och genom din ande. Tack för att du kan tala till oss, inte bara informativt, utan du kan kommunicera med oss. Du kan stå i dialog med oss. Du kan tala till var och en av oss där vi bäst behöver det. Med förtroende vänder vi oss till dig. Amen. Vi höll på förra tisdagen och läste från Matteus 26, vers 36 till och med 46, alltså när Jesus är i Getsemane. Jag tror vi hade gjort en bit där. Vi hade talat om att påsknatten är en vakenatt. Och det enda som kan bryta vakan, det är ju soluppgången. Och sen är det då Gud förbjud att det inträffar, nämligen att de som deltar somnar. Då bryts ju vakan också. Men det är precis vad som händer i den här berättelsen. Jesus säger det i vers 38. Stanna kvar här och vaka med mig. Men det var just precis vad de inte klarade av. Och sedan så tror jag också vi hann med att säga att när man plockar fram de ord som Jesus använder sig av här, hans böneord, så känner man igen samma mönster som han själv undervisar om i bergspredikan, mönstret ifrån Fader vår. Du har det i vers 39, det säger min fader, eller fader, det uttrycket börjar han med. Och i samma vers, inte som jag vill utan som du vill. Det känner vi också igen ifrån Fader vår. Och när han kommer tillbaka till lärjungarna som då har somnat, så säger han i vers 41 att de inte ska komma, att ni be så att ni inte kommer i frestelse. Inled oss icke i frestelse. Och i vers 42 också, ske din vilja, slutar de bönorden med. Jag tittade efter i en konkordans här på eftermiddagen just om bönen, för jag tror vi för sig så talade vi om bönen när vi var i bergspredikan, men vi har inte stannat vid bönen vid så många andra tillfällen. Men faktum är att 38 gånger så talas det om bön i Matteus evangeliet. Nu är inte alla 38 gångerna bön i den meningen som vi tänker oss. För vid något ställe så var det demonerna som bad Jesus att han inte skulle kasta ut dem. Och vid ett annat tillfälle så var det några barn som bad sina föräldrar om mat. Och då ger man dem inte en sten. Så att ordet bedja kan ju användas på lite olika sätt. Men ofta så är det ju bön som det handlar om. Och låt mig bara få stryka under några saker från bergspredikan. Alltså i Matteus evangeliets 6:e kapitel. Där Jesus undervisar om bönen. Då så står det där i vers 5. Alltså Matteus 6:5, att när ni ber ska ni inte vara som hycklarna. Så hycklarna ber också alltså. Det finns två sorters bön, brukar jag inleda när jag talar om bön i olika sammanhang. Det finns två sorters bön. Dels så finns det så att säga den vanliga bönen. Den bön som hycklarna får stå för här. Det är en bön som alla människor ber. För även de som inte tror på Gud ber ju i stor utsträckning. Så att bedja är ett ganska vitt begrepp. Och särskilt när man hamnar i svårigheter. Om man drabbas av olyckshändelse eller sjukdom, då ligger det nära till hands att vända sig till Gud och att be till Gud. Och att fråga Gud om varför det här skulle drabba mig och så vidare. Så det är den ena sortens bön. Men den andra sortens bön, det är den bön, det är den kristna bönen. Den är annorlunda, därför att den bönen sker genom Jesus Kristus. Så det som är skillnaden på vanlig bön och en kristen bön, det är att den kristna bönen sker i Jesu namn. Den sker genom Jesus Kristus. Den utgår i den meningen inte från mig själv i första hand. Utan det är en bön som sker i Jesu namn, som är inspirerad av Jesu vilja. Att jag ber i enlighet med hans vilja. Det är alltså inte en självisk bön, den kristna bönen. Utan den är en bön om Guds vilja. Ja, men kanske du tänker då, kan man inte få bedja själviskt också? Och då, hur ska man då kunna veta om man ber rätt? Jo, självklart får du bedja hur du vill. Och jag tror också att Gud hör hedningarnas böner. För att om en olycklig människa ropar till Gud, eller för all del en muslim eller en hindu vänder sig till Gud i bön, så måste vi väl tro ändå att Gud hör när de åkallar honom. Eller se deras allvar, det allvar som finns med det allvar man utför sin bön då, även om det inte är en kristen bön. Jag kan till och med tänka mig att Gud har svarat på många hedningars böner, fast han i och för sig inte har gett något löfte om att göra det. Det som är en kristen människas förmån till skillnad mot hedningarna, det är att de kristna har löfte om att Gud inte bara hör utan faktiskt också svarar på bön. Så det som skiljer hedningarnas bön, om jag får uttrycka mig lite slarvigt då, hedningarnas bön ifrån en kristen människas bön, det är att en kristen människa vet att Gud svarar på mina böner. Inte bara att han hör, för han hör ju hedningarnas böner också. Men vi har en särställning i och med att vi är intagna i Jesus Kristus och har ett barn- och fadersförhållande till våran Gud. Där vi litar på våran Gud, att Gud svarar på våra böner. Och det här är en av drivkrafterna, en del av motivet eller motivationen för en kristen när man ber. Jag vet att Gud besvarar mina böner. Det gör att min bön blir meningsfull. Den är inte tomt prat ute i luften. Jesus säger här alltså i Matteus 6:5. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna. Och så beskriver han lite grann hur dana de är då. Och det behöver vi kanske inte uppehålla oss vid. Men i 6:e versen så säger han att vi ska be i vår kammare. Att vi ska be i det fördolda. Att vi ska göra, hela vår bön ska vara så att säga inför Gud Fader. Den ska inte vara vare sig självisk eller vara, ännu mindre vara en föreställning inför andra människor. Utan det, bönen är i den meningen en privat angelägenhet mellan mig och Gud. Den sker i min kammare. Det står också i vers 8, och det här är lite märkligt. Jag gör inte anspråk på att kunna reda ut det här med bönen, för att det är mycket som jag inte förstår när det gäller bönen. Men i den 8:e versen så står det att vi behöver inte be som hedningarna. Därför att vår fader vet vad vi behöver innan vi ber om det. Det låter nästan som att vi inte behöver be alls. Därför Gud känner ju oss helt och fullt och vet vad vi behöver. Och han vill besvara våra böner innan vi ens har bett dem. Åtminstone så kan jag inte förstå det på annat sätt än att bönens dimension handlar, åtminstone i den här versen, mest om oss själva. Att bönen är viktig för oss. Alltså den är inte viktig för att vi för Guds skull så mycket som den är viktig för vår egen skull. Bönen är en del av det kristna livet. Det är ett sätt för oss att umgås med Gud. Och det är viktigt för oss att umgås med Gud. Jag har frågat mig många gånger om det meningsfulla i att bedja. Men jag faller tillbaka på detta och kommer dit här att det är viktigt för mig att få uttrycka min gemenskap med Fadern och tala med honom. För min skull. Även om det inte är viktigt för honom. Men sen tror jag ju förstås att han tycker om när vi talar med honom. På samma sätt som en jordisk far uppskattar samtalet med sina barn. Det är ju underbart när barnen kommer och ber om saker och ting. Eller rådfrågar eller samtalar med mig som förälder. Som förälder uppskattar jag det. Även om de talar i oförstånd eller talar om sånt som jag redan känner till eller någonting annat. Därför det har att göra med gemenskap och med relation. Och det är kanske så man ska förstå bönen när man läser i vers 8 att er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Jag ska säga i en kort kommentar också till det som står i 7 kapitlet. 7:7. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var och en som ber, han får. Där har du ju motivationen igen. Varför ska man be? Jo, Jesus säger i vers 8. Var och en som ber, han får. Och en kristen människa vet att Gud svarar på bön. Jag var nog inte mer än 5 år gammal när jag fick ett litet bokmärke av söndagsskolsfröken i Jönköpings Kristine församling. Och jag vet inte varför jag fick det, om jag hade varit duktig på något sätt eller om det var för god närvaro eller vad det kan ha varit. Men det jag kommer ihåg det var att det var ett sånt litet bokmärke där den övre halvan visade ett par knäppta händer. Och på den undre halvan så stod det kort och gott, be och ni ska få. Det är det första som jag kan minnas utav Guds ord som är ett minne för mig. Och jag kan aldrig minnas, för det där följde låg som bokmärke i barnens bibel och det tittade jag på många gånger för jag tyckte det var så fint. Jag kan aldrig minnas att jag hade något tvivel på de ord som stod där. Bed så ska ni få. Däremot när jag blev äldre och började läsa teologi, då fick jag lära mig att tvivla. När jag växte upp så insåg jag att det här kan ju inte vara sant eller det här kan ju inte stämma. Så ibland så undrar jag hur vi utvecklas egentligen i vår andlighet och i vår gemenskap med Gud. Om det är så att livet far fram med oss på ett sådant sätt så att vår tro hotas eller att den kan upplösas. I och för sig så är det väl skillnad på barnatro och vuxentro. Jag vet att det är Ingvar Laxvik som har skrivit ett antal böcker. En gång skrev en själavårdsbok, jag kommer inte ihåg namnet på den nu. Där han talar om, eller talar till dem som tappar sin barnatro. Och så skriver han i den boken att det gör ingenting. För en människa ska tappa sin barnatro på samma sätt som man ska tappa sina mjölktänder. Men bara för att få riktiga tänder eller bara för att få en egen förvärvad relation till Gud Fader. Jag har tänkt på den bilden många gånger. Och så kanske det är med bönen också. Att vi kan bedja och vi kan komma in i perioder där vi i besvikelse inte upplever att Gud är med oss i bönen. Vi kanske ska förlora vårt sätt att bedja. Men bara för att kunna tillägna oss ett nytt sätt att umgås med Gud. Ett nytt sätt att bedja. Kanske det är också en del av förklaringen till att vi tappar så många ifrån den kristna tron. Nämligen den att alla människor måste ju mista sin barnatro. Måste ju misslyckas i sin vandring med Gud. Och förlora sitt sätt att bedja för att kunna få nya sätt. Men för att få nya sätt kanske man behöver ha instruktioner, råd, hjälp, undervisning. Och var finns de andliga ledare som kan hjälpa oss just i den situationen. Hur många är det inte som i konfirmationsåldern till exempel tappar tron på att Gud är en farbror som sitter på molnen. Det må vara hänt. Men vem hjälper dem att förmedla en bild som de kan ta emot? Vem hjälper dem att tillägna sig en mer mogen bild av Gud? En mer mogen förståelse av Bibeln och av hur andra livet fungerar? Det ska vi hjälpas åt med. Det är vi som har förvärvat någonting som är förpliktade att ge det här vidare också till nya generationer. 9:38 har jag skrivit upp också. Jag har skrivit några par bibelställen här om bönen. 9:38, där säger Jesus: be skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetarna till sin skörd. Det är alltså en fråga om att Gud ska få sin vilja igenom. Att Gud ska kunna få bruka nya människor i sin tjänst. Vi själva ska ju stå till förfogande, men vi ska också be att andra ska stå till förfogande. 14 kapitlet, vers 23. Där har Jesus mättat 5000 män. Han befaller sina lärjungar att stiga i båten och fara över till andra sidan. Och i vers 23, sen gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. Och det där uttrycket, eller mönstret, att han gick upp på berget för att få vara för sig själv och be, det finner man på flera ställen. Jag vet inte om man gör det kanske i Matteus evangeliet just, men i Markus evangeliet finns åtminstone på ett par ställen att han drog sig undan till en enslig plats för att be. Och i Lukas evangeliet tror jag det är, där han går upp på berget och ber hela natten innan han kallar sina 12 lärjungar. Innan han utväljer dem som han ska investera särskilt i. Ja, vi går tillbaka då till Getsemane. Jag tror att man i Getsemane-bönen kan se att Jesus ber ungefär på det sätt som vi har läst om i Fader vår eller i de här bibelställena. Vi kan se hur han praktiserar det här bönemönstret. Han talar om sin fader. Han talar om inte som jag vill utan som du. Han talar om att få undkomma frestelser, att inte komma på fall rättare sagt. Och han talar om att Guds vilja, eller ber om att Guds vilja ska ske. Jag tror att just det här urvalet utav böner som finns här. Inte som jag vill. Inte komma på fall. Låt din vilja ske. Just det urvalet av böner har Matteus lyft fram här. Eller har Jesus använt sig av. För att vi ska förstå hur Jesus våndas. Vi har sagt flera gånger att han sannolikt förstod vad som skulle ske. Och det ska jag visa på ytterligare ett ställe där jag tycker man kan se att Jesus visste vad som skulle hända. Men även om han visste, eller samtidigt som han visste vad som skulle hända, så våndades han djupt. Och han bad att om det är möjligt så vill jag slippa dricka den här kalken. Dock inte som jag vill utan som du vill. Jag tror också att det är viktigt för den bild som vi själva har av Jesus. Vi ska inte se Jesus som en supermänniska, som en sorts övermänniska som går fram genom livet utan några svårigheter därför att Gud alltid är med honom. Gud är alltid med honom, men Gud är alltid med oss också i våra svårigheter. Men det förtar inte att svårigheterna fortfarande är svårigheter. Och att det kan vara stora svårigheter. Och det är ju minst sagt för Jesus. Vad kan man dra för slutsatser utav de här bönerna i Getsemane då? Vad kan vi tänka på när vi ska be själva? 4 punkter som jag har skrivit upp. Det första är att det är tydligt att det är viktigt att be. Det är viktigt att be. Och jag sa det tidigare också att det är viktigt för oss själva. Det har att göra med relationen till Gud. Ibland när man läser böcker om bön så kan bönen beskrivas som hjärtats samtal med Gud. Eller som luften som vi andas, anden alltså, som går in och ut i relation till Gud och till mig själv. Och det är ett bra sätt att tänka. Och det betyder att om det är på det sättet, och det tror jag att det är, då är vi bedjande egentligen dygnet runt. Så länge vi lever, så länge vi andas, så är vi också bedjande. Aposteln skriver det att vad vi själva bör be om i Romarbrevet 8, det vet vi inte alltid, men anden manar gott för oss. Det är alltså ett liv. Bönen är ett liv som pågår ständigt och jämt. Det finns ett härligt bibelställe, jag tror att det är Höga visan 5:2, som har tröstat mig många gånger, särskilt när jag har känt att jag har varit otillräcklig i bönen eller haft dålig disciplin i bönen. Då finns det en härlig vers i Höga visan 5:2. Där står nämligen så här: jag låg och sov, dock vakade mitt hjärta. Alltså andens liv pågår också när vi sover. Och det är nog så man ska tänka på apostelns ord när han säger i 1 Thessalonikerbrevet 5:17, tror jag det är, eller kanske 16. När han säger: be oavlåtligen. Alltså låt den här relationen, låt det här livet vara levande och verkligt för dig hela tiden. Bönen är i den meningen viktig. Bönen är mycket vidare begrepp. Mycket famnare, mycket större än bara det som går genom hjärnan och genom munnen. Dessutom så är det som så med bönen, och det är också en dimension som vi talar alldeles för sällan om, att bönen är inte bara att vi talar, utan det är ju lika mycket att vi lyssnar. Alltså det som ibland kallas för meditation. Frågan är om inte det till och med är den viktigaste dimensionen i bönen. Att inte alltid tala högt eller tänka så att säga bönorden, utan att lyssna till: vad vill Gud säga till mig i ett särskilt sammanhang till exempel. Det här är den första undervisningen som förmedlas till de som är med i celler. När en människa har blivit kristen och förhoppningsvis kommer med i någon av cellgrupperna, då är den första veckans undervisning hur man känner igen Guds tilltal, Guds röst i sitt liv. Jag kommer ihåg när jag översatte det där materialet första gången för många år sedan. Jag tyckte att det här var ju väldigt avancerat. Det tog åtminstone 20 år, kanske till och med 25 år, innan jag själv första gången hörde någon undervisa om hur man känner igen Guds röst. Jag trodde det var för de kristna som har kommit väldigt långt och blivit väldigt mognade. Och så serveras det här som en undervisning för den som är alldeles, alldeles ny kristen. Men jag tror att det är alldeles riktigt att undervisa på det sättet för en ny kristen. En människa blir kristen därför att hon har hört Gud tala till sig. En människa som hör Gud tala in i sitt liv och hör att hon är älskad och hör att Jesus Kristus har dött för min skull. Och det här går upp så att säga för människan i fråga. Hon liksom får en upplevelse, en ha-upplevelse utav det här, eller kommer till tro på det. Den människan får sitt liv förvandlat och blir en efterföljare. Det hon har varit med om är alltså att Gud har talat evangelium in i hennes liv. Så när man knyter an till en nykristen människa som har omvänt sig och kommit till tro på Jesus, så vet de direkt vad man talar om. Ja, men det är precis det de har varit med om. Att de har hört hur Gud har talat. Och hur har han talat? Ja, han har talat genom bibelordet. Han har talat kanske genom predikan. Han kan ha talat på olika sätt. Och så är det också fortsättningsvis. Och så får man lära sig också att urskilja Guds röst. För att vi kan ju höra, det är många röster som vill göra sig gällande i våra liv. Och det är därför bibelläsningen också är så pass viktig. Så att man vet hur Jesus tänker. Så att man vet hur Jesus känner, så att man vet vad Jesus vill. Det kan man inte veta med mindre än att man tar reda på det eller lär känna honom. Och lära känna honom gör man ju genom ordet och genom förkunnelsen. Och för all del också genom bönen. Bönen handlar mycket om att lyssna. Att Gud vill tala till mig. Som Bengt Pleijel, som en känd bibellärare, brukar säga. Det är därför vi har fått två öron och bara en mun. Och det ligger mycket i det. Man ska alltså lyssna dubbelt så mycket som man talar själv. Jag tror också att det är viktigt, om vi nu talar om en riktig bön. Vad vi själva bör bedja om, det vet vi inte. Nej, men om vi lyssnar först då. Gud, hur vill du att jag ska be i den här situationen? Helige Ande, hjälp mig nu så att jag ber på ett riktigt sätt. Kom och låt din vilja ske. Och inte bara mina egna själviska begär, som ett omoget barn som bara vill ha sin egen vilja igenom. Om vi förlorar det sättet att bedja, så är det väl bara bra. Att vi får nå in i nya dimensioner. Det andra som jag vill dra som en slutsats utav den där Getsemane stunden här. Det är att vi ber tillsammans. Det alltså inte, stannar inte vid en privat gudstjänst. Det är inte ett egenintresse i den meningen. Utan vi ber tillsammans. Jesus ville be tillsammans med sina lärjungar. I bönen så delar vi omsorger och vi delar bördor med varandra. Vi bär varandras bördor på det sättet. Vi behöver naturligtvis be själva också i vår kammare, som Jesus säger. Men den här händelsen, berättelsen, visar ju att de bad också tillsammans. Och det är någonting som där vi borde ta oss igenom formalismen. Där vi ber tillsammans, om vi nu gör det. Bara för att det ska vara så eller hör till ritualen så att säga. Utan det borde vara någonting där vi kan möta varandra i våra hjärtan. Och det behöver man ju öva sig på i sådana fall. Tredje tillämpning eller slutsatsen skulle kunna vara att vi ibland behöver upprepa våra böner. Man kanske måste be flera gånger. Och det här tycker jag också är en balansgång på så sätt att man kan inte säga att det räcker med en gång, men man kan inte säga att det räcker med, eller att man måste be många gånger heller. Vi behöver vara ledda av den helige ande när vi är seriösa i bönen. Om vi ber för våra barn till exempel, eller barnbarn, då gör vi inte det en gång och sen så tycker vi att nu har Gud hört det här och nu får Gud svara på det. Utan vi lever med den bönen inom oss hela tiden. Eller vi ber för gemenskapen. Vi ber för gudstjänsterna. Vi ber för kyrkans allmänna förbön. Det är böner som finns där hela tiden, som hela tiden livs, behöver bes gång på gång alltså. Och kanske vid såna här tillfällen, i sorg, i svårigheter och lidanden, kanske man också behöver be upprepade gånger. Återigen, kanske för sin egen skull lika mycket som för Guds skull. Att jag själv ska kunna ha kanalerna rena så att säga. Därför att sorgen och svårigheterna tränger sig på. Det är som de där törnorna och tistlarna som växer upp. Och som kväver det liv som Herren har gett mig. Och så får jag hålla kanalerna rena genom att upprepa mig i bön. Det sista, fjärde alltså, det är att vi kan inte manipulera Guds vilja. Utan bönen är att öppna sig för Guds vilja. Vi kan inte påverka Guds vilja så mycket som att vi kan öppna oss för att Guds vilja ska ske. Och därför så ber Jesus visserligen om att han ska få slippa kalken, men han ber framförallt dock inte som jag vill utan som du vill. Och att bedjandet kanske är inte bara ett talande till Gud, inte bara ett lyssnande till Gud, utan ett sätt att känna sig fram. Att lära känna Guds vilja. Det kanske finns en utveckling så att säga. Att förståelsen för Guds vilja ökar medan jag ber. Så att den bön som jag hade från början till och med förändras och låter på ett annat sätt några dagar senare. Därför att min insikt växer om Guds vilja. Att bönen är att öppna sig för Guds vilja. Det handlar alltså om att öppna sitt hjärta för Gud. Och det är väl någonting som kan vara som ett kännetecken för bönen. Det är troligt, har jag skrivit vidare, för nu lämnar jag det med bönen. Det är troligt att lärjungarna inte förstod vad som höll på att hända. De bröt vakenatten genom att somna. Men som någon av kommentarerna gör gällande, det finns en kärlek till Jesus också i den här stunden som vi inte ska ta ifrån lärjungarna. De var lärjungar, de var efterföljare till Jesus, de var faktiskt med i Getsemane. De ställde sig inte i vägen för Jesus. Vers 41 så antyds deras goda vilja. För Jesus säger att anden är villig, men köttet är svagt. Och det tredje som jag tänker på som står i vers 43. Det är en rent fysisk orsak. De verkar inte som de orkade helt enkelt inte. De var för trötta. Jag tror inte att det bara berodde på att de hade druckit 3 bägare vin, utan de hade haft en jobbig vecka den här sista veckan. Och de levde med ett tryck under de här sista dygnen som tog på deras krafter. Men vi ska inte ta ifrån dem deras goda vilja, utan istället kanske bara konstatera att det finns en slutsträcka här. Som Jesus bara kan gå själv. Där ingen annan kan följa med Jesus upp på Golgata kors. Eller medverka i försoningen. Han måste själv ensam vara försoningsoffret. Nu kommer vi till vers 47 till och med 56. Jag tror jag läser det i sin helhet. Medan han talade kom Judas, en av de 12. Och med honom en folkhop med svärd och påkar, utskickad av översteprästerna och folkets äldste. Förrädaren hade gett dem ett tecken och sagt, den som jag kysser han är det, grip honom. Och han gick genast fram till Jesus och sa, var hälsad rabbi, och kysste honom. Jesus sa till honom, min vän, varför är du här? Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom. Och en av dem som var med Jesus förde handen till sitt svärd, drog det och högg till överste prästens tjänare och högg så av honom örat. Då sa Jesus till honom, stick ditt svärd i skidan, ty alla som drar svärd skall dödas med svärd. Eller menar du att jag inte kan be min fader att han nu sänder till min tjänst mer än 12 legioner änglar? Men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att detta måste ske? I samma stund sa Jesus till folkhopen, så mot en förbrytare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Var dag har jag suttit i templet och undervisat utan att ni grep mig. Men allt detta har skett för att profeternas skrifter skulle uppfyllas. Då övergav alla lärjungarna honom och flydde. Så i det här avsnittet så är det alltså översteprästerna och folkets äldste som är huvudaktörer. Det är de som kallas för tempelaristokratin. Det är inte fariseerna. Det är inte ens folkhopen skulle jag vilja säga. Utan det är tempelaristokratin. Och de ledande där inom Israel vid den här tiden, de samarbetade nära med romarna. Det var ju den yttersta makten inom Israel. Och de var tvungna att hålla sig på god fot med romarna. För det var romarna som var de egentliga härskarna. Och ni ser också i vers 47 från början där alltså. Att det var de som hade skickat ut folkhopen. Så det är inte folkhopen som kommer med svärd och påkar som är i centrum egentligen. Utan de är utskickade av översteprästerna och folkets äldste. Det vill säga stora rådet. Judas Iskariot kommer fram i vers 48. Och vad jag förstår så kommer han fram ganska diskret. Rätt så försiktigt. Vid nattvardsbordet så hade det bara antytts att han skulle bli förrädaren. Och det kanske inte ens är uppenbart, i vart fall inte för apostlarna, och kanske, jag vet inte hur det var för honom själv, vad det är som ska hända. Men det här med att han går fram och kysser Jesus är inte något märkligt i och för sig, för det var det sätt som man hälsade på varandra. Jag vet att i något av de andra evangelierna görs affär utav det, att förråder du människosonen med en kyss, och så var det ju förvisso. Men det var inte något ovanligt att man hälsade varandra med en kyss. Så förmodligen har han sagt till folkhopen med svärd och påkar att den som jag går fram och hälsar på, den är det. Och han hade inte tvekat, utan hade gått direkt fram till Jesus så att det inte skulle bli någon missförstånd. Det är som om Jesus, som Judas Iskariot bara råkade vara i närheten och så går han direkt fram till Jesus. Det var förmodligen ganska mycket folk också vid Getsemane. Det här var ju påsknatten. Och vi pratar om tiotusentals människor, och många sov säkert över i Getsemane. Så det var inte bara Jesus och de 12 eller den här folkhopen, utan det kan ha varit mycket annat folk närvarande också. Men Judas Iskariot rör sig nu på den här platsen, och så går han fram och hälsar Jesus på det sättet. Och Jesus svarar lika diskret. Han säger: min vän, varför är du här? Och där har jag sett att det står lite olika i olika översättningar. Bibel 2000 har det som ett påstående. Och folkbibeln har det som en fråga. Det är den som jag läser här. Och Gerts översättning har det som en uppmaning. Att de ska gå fram och gripa honom. Och alla tre översättningarna är i och för sig riktiga. Ibland kan det bli så språkligt. Man måste alltså tolka. Och då har de översatt det på olika sätt. Men jag tror inte att det har någon större betydelse för innehållet här. Däremot ska vi lägga märke till det uttrycket min vän. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men vi har haft uppe det någon gång tidigare. Det finns nämligen tre bibelställen i Matteus evangeliet, tre versar där uttrycket min vän används. Slå upp i 20 kapitlet. Uttrycket min vän, det var ett uttryck som man använde gentemot människor som man inte kände vid namn. Som man inte hade någon personlig relation till. Det är ett tilltal på de här ställena som vi kan titta på nu, som å ena sidan är vänligt men också samtidigt förebrående. Det kan användas på båda sätten. I det 20 kapitlet vers 13. Där har de arbetat i vingården och nu ska de få betalt. Och till sist så kommer den som har slitit hela dagen och han får inte mer betalt än de andra. Utan han tycker att han blir behandlad orättvist och beklagar sig för husbonden. Och då säger husbonden i vers 13: min vän, jag gör dig ingen orätt. Alltså han har en viss distans. Han förebrår honom. Och det är ju den här min vän som har handlat felaktigt. Det är han som har handlat fel, helt enkelt. Och likaså i det 22 kapitlet. Där används det på samma sätt. Där står i vers 12. Att det var en man som hade kommit in i bröllopssalen som inte hade bröllopskläder. Och då så säger värden till honom i vers 12: min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder? Så i det här uttrycket så ligger den här förebråelsen. Det är alltså det uttrycket som Jesus använder i Getsemane. Han säger till Judas Iskariot som om han inte kände honom: min vän, varför gör du så här? Eller gör det du måste göra, det som du ska göra. Så det är en tydlig distansering där. Och även om det här nu sker lite diskret så är det ju mycket folk närvarande. Och plötsligt ser man i vers 50 när Jesus har sagt det här, så utbryter det tumult. Det kanske har legat i luften, men det var inga synliga tecken på det innan. Men plötsligt så utbryter ett ganska ordentligt tumult. Till och med så att en av de som var med Jesus, och i Johannes evangeliet så står det att det var Simon Petrus, drar svärd och hugger emot en av översteprästens tjänare för att försvara Jesus. Och Jesus hindrar honom genom att citera ifrån profeten Jeremia, där det står att alla som drar svärd ska dödas med svärd. Våld föder våld. Det är fel sätt, i synnerhet när vi talar utifrån det nya paradigmet. Man kan inte komma med evangelien från himmelriket. Man kan inte komma i det nya paradigmet, i evangeliets, i himmelrikets namn, och så använda våld. Den ekvationen går inte ihop. Och det säger Jesus också till Simon Petrus. Så Simon Petrus han får sticka svärdet i skidan. Han får ge upp det där på en gång. Plus för det andra, säger Jesus, menar du inte att jag kan be min fader att han sänder till min tjänst mer än 12 legioner änglar om det skulle vara så? Ibland så kallas Gud för Herren Sebaot i Gamla testamentet. Sebaot översätts med härskarornas Gud. För så tänkte man sig i Gamla testamentet. Att Gud är inte ensam, han är inte ens ensam i sin treenighet, utan det finns ju fullt med himmelska väsen och änglar och keruber och serafer som är varianter på temat. Hela den himmelska härskaran brukar vi tala om. Den himmelska härskaran är Sebaot. Den härskarornas Gud är Herren Sebaot. Det är den som Jesus nu talar om och säger att Herren Sebaot skulle mycket väl kunna skicka 12 legioner änglar om det är så. Det där legioner där, det heter på grekiska stratia. Och stratia på grekiska, det är alltså en militär term, precis som det översatt också, legion. Det är den största enheten i det militära. Den största enheten, det vill säga en romersk legion, bestod av 6000 man. Så det är den största benämningen du har på en armé. Då kan ni räkna ut själva vad Jesus säger. Skulle inte jag kunna be min fader sända 12 legioner? Det är alltså 12 gånger 6 000. Det är 72 000 änglar till mitt försvar. Självklart skulle jag kunna göra det. Men, vers 54. Hur skulle då skriften uppfyllas? Då har jag ju lagt krokben för mig själv. har ju fallit för frestelsen att inte tömma den bägare som fadern räcker mig. Skriften som säger att detta måste ske. Jag undrar hur många gånger vi har läst det egentligen i Matteus evangeliet. Åtminstone en handfull gånger där det står att detta måste ske. Och då finns det två olika ord för måste på grekiska. Och det andra ordet det är i. Det betyder ju inte måste så som vi tänker oss. För Jesus måste inte dö på korset. Utan han måste göra det ifall att skriften ska fullbordas. Det finns en nyansskillnad där. Han var inte tvingad till det här. Utan han gick den här vägen. Därför att han förstod att det var hans uppgift. Det var därför han hade blivit människa. Jämför vad som står i första Petrusbrevet. Det är ett av mina favoritbibelställen faktiskt. Ja, ett av dem. Jag har många. Men första Petrus kapitel 1. Där står om Jesus Kristus och hans dyrbara blod som friköper oss i första kapitlet vers 18 och 19. Och så kommer det i vers 20. Han var utsedd redan före världens skapelse. Men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Så det var bestämt, vill jag påstå, redan innan Gud överhuvudtaget skapade den här världen. Innan syndafallet har ägt rum. Så är det bestämt att sonen ska bli försoningsoffret som upphäver syndafallets konsekvenser. Men det är först nu, skriver Petrus, som det har uppenbarats. För er skull. För att ni skulle förstå de stora sammanhangen. Ibland har jag också tänkt på det, att det som Jesus har gjort på Golgata kors, det skulle ju vara giltigt så att säga, även om ingen människa kände till det. Men varför vill han att vi ska känna till det? Och varför vill han att vi ska berätta det för andra så att andra ska känna till det? Ja, för att vi ska bli saliga redan här i tiden, såklart. Det har uppenbarats för er skull. Det är många människor som skulle behöva bli saliga i våra dagar. Nu vet ni hur de kan bli det också. Jesus säger alltså att det här måste ske för att skriften ska fullbordas. Och så fortsätter det i vers 55 och 56. Att ni har gått ut med svärd och påka för att gripa mig. Men jag har suttit i templet och undervisat hela tiden utan att ni har gripit mig tidigare. Men detta har skett för att profeternas skrifter skulle uppfyllas. Så det han säger är att folkhopen, de genomför just nu Gud faders vilja. Och det är också någonting som jag tycker man ska ha med. På samma sätt som Gud använde sig av farao när de var i Egypten. Eller utav, vad hette han nu, kungen där, när de var i Babels fångenskap. Zerubabel var det väl som släppte dem och så gav dem klartecken att bygga templet. Så använder sig Gud här utav ogärningsmän och utav en pöbel som ger sig på Jesus Kristus. De är naturligtvis inte själva medvetna om att de faktiskt är redskap i Guds hand för att genomföra frälsningshistorien. Och så ska vi alltid se på det onda. Vi ska se det som att Gud är större. Det är inte enligt kristen tro en kamp, en oviss kamp mellan det goda och det onda, mellan ljus och mörker. Den kampen har Gud redan vunnit. Utan det är alltid så att det onda som sker, för sånt sker förvisso, det ska sättas in under den allsmäktiges hand. Och du ska se och förstå att den allsmäktige alltid har allting i sin hand. Också svåra sjukdomar, olyckshändelser och din egen död. Vi vilar i Guds händer. Det är perspektivet som vi behöver ha. Det är perspektivet som vi får genom evangeliets tro. Jesu lidande har alltså beskrivits som en händelse här, som en serie händelse. Och nu är ännu en etapp avklarad. Jag har sagt det och vi ska sluta med det, att ordet paradidomi, att man överlämnar, det sker stegvis. Och faktum är att i kapitel 26 och kapitel 27 så finns det här ordet paradidomi, att man överlämnar Jesus i syndares händer. Ordet är ju förresten positivt i den kristna kyrkan, för vi överlämnar evangeliet till nya generationer. Men om man använder ordet paradidomi negativt, så är det ett överlämnande av Jesus i syndares händer. Alltså man gör fel, om jag uttrycker det så. Men det är ju det som sker här nu. Hela passionshistorien är ett stegvis överlämnande av Jesus i syndares händer. Och det här ordet paradidomi förekommer i kapitel 26-27 15 gånger. Jag ska visa på de verserna. 26 kapitlet vers 2. Då ska människosonen bli utlämnad till att korsfästas. Vers 15. Judas Iskariot säger: vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er? Och vers 16. Från det ögonblicket sökte han ett lämpligt tillfälle att utlämna paradidomi Jesus. Vers 22. Du blev mycket bedrövad, den ena efter den andra fråga: inte är det väl jag som ska alltså utlämna honom? I vers 21 är det: en av er kommer att utlämna mig. Och i vers 22: inte är det väl jag. Vers 24 eller 23: han som jag doppade i handen i skolan tillsammans med, han ska förråda mig, paradidomi. Vers 24: jag har varit ved den människan genom vilken människosonen blir förrådd, paradidomi. Vers 25: Judas, han som skulle förråda honom, paradidomi, överlämna honom, och så vidare. Vers 45: ni sover och vilar er, se stunden har kommit då människosonen skall, paradidomi, ska överlämnas i syndares händer. Vers 46: se, han som paradidomi, som överlämnar mig, är här nu. Vers 48: förrädaren hade gett ett tecken, den som jag kysser, han är det. Alltså han är det som ska paradidomi. Här syns inte det i den svenska översättningen. 27 kapitlet, vers 2: de lät binda honom, förde bort honom och utlämnade honom, paradidomi, till Pontius Pilatus. Vers 3: då Judas hade paradidomi Jesus, och så vidare. Vers 4: jag har syndat och paradidomi oskyldigt blod. Vers 19, 27-19. Där syns det inte heller i mig, i alla fall inte i folkbibeln. Pilatus satt på domarsätet, sändas hustrubud till honom och lät säga: jag har ingenting att göra med den rättfärdige man. Om det möjligtvis kan stå då att överlämna inte den rättfärdige man eller någonting sånt. Ska jag låta det vara osagt? Förlåt? Är det fel på vers? Ja, där i vers 18 finns det. Tack så mycket. Han visste nämligen att det var av avund som de hade utlämnat honom. Där har du det. Har skrivit fel vers, eller om det är olika grekiska texter. Jag har gått efter den grekiska texten. Vers 26 har du det till sist också. Då övergav han Barabbas, men Jesus lät han gissla och utlämnade paradidomi med honom till att korsfästas. Det är ju ingen tillfällighet att Matteus använder ett sånt starkt laddat ord som att förråda 15 gånger, alltså bit för bit. Så man kan säga att Jesus blir inte, i de här två kapitlen, han blir inte överlämnad en gång. Han blir överlämnad 15 gånger. Man skulle kunna säga så här, att han blir inte bara överlämnad av de här människorna. Han blir överlämnad av alla oss som är förrädare på olika sätt. Vi är delaktiga i det som sker. Men vi ska också komma ihåg, när vi har fått trons gåva, att ett överlämnande på gott och ont. Och vi får väl själva vara med och se det goda, se evangeliet, vad han faktiskt gör för oss. Han dömer inte dig och mig för att vi är otillräckliga eller syndiga, utan han gör det för vår skull, och han gör det av fri vilja. Herre, vi tackar dig för den här stunden och för det som du har gjort. Och tack för att du har gjort det av fri vilja. Du har gått den här vägen. Du har valt att gå den här vägen för att vi skulle ha ett levande hopp. För att vi skulle få en framtid. För att vi skulle kunna få del av saligheten. Försonade med Gud, få del av saligheten redan här i tiden. Herre, vi tackar dig för att du vill uppfylla oss med himmelrikets salighet och glädje. Och vi ber att det julfirande som ligger framför oss ska få vara en äkta glädje, en salighet som kommer ifrån dig. Herre, låt de här sista två veckorna nu innan julen få vara en tid då vi lär oss att bedja om din vilja och lär oss att ta emot av din salighet, så vi kan fira jul på ett riktigt sätt. Vi ber för våra nära och kära. Att vi lyfter upp dem inför ditt ansikte. Och hela vår gemenskap och hela vår församling. Och vi tackar dig och ärar dig. Herre, tack för lovsången som vi ska få höra på julnatten. Ära vår Gud i höjden. Hela härskaran sjunger ditt lov. Tack att vi får vara med i den lovsången. Amen.
Lyssna till Bibeltimman ifrån Värnamo församlings närradio och bibelförklaring i Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Du kan lyssna till bibelförklaring i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30 och här i närradion på måndagar klockan 19. Jag är Ulf Gustafsson, tackar för att du har lyssnat. Jag önskar dig en riktigt skön och välsignad julhelg som kommer.